Jag vill också tacka för inbjudan att hålla detta föredrag här. Jag själv har planerat programmet. Ja, mitt tema är alltså uppfyllelsen av skriften i Nya testamentet. Och det är alltså ett väldigt omfattande tema faktiskt. Alltså hemma hos mig började jag tänka att oj, vem har gett ett så omfattande tema tills jag märkte som sagt att jag har planerat programmet själv tillsammans med Daniel och i samråd med alla andra lärare. Men alltså ett jätteomfattande tema, uppfyllelsen av skriften i Nya testamentet. Nya testamentet alltså den tredje delen av hela Bibeln. Och sen när vi talar om uppfyllelsen av skriften, då talar vi om hela gamla testamentet som blir uppfyllt eller ska bli uppfyllt sen i Nya testamentet. Så att temat uppfyllelsen av skriften i Nya testamentet omfattar hela Bibeln. Och som sådant är temat, som sagt alltså, ett omfattande tema. Och på något sätt måste vi sen begränsa materialet, begränsa vår synvinkel, hur ska vi behandla denna tematik. När det gäller alltså judarnas definition av skriften, begreppet skrift, då har vi ofta alltså dessa två centrala ord. Vi har lagen och profeterna. Det är alltså ett uttryck för hela skriften, lagen och profeterna. Och när det gäller profetiska skrifter så har vi talat mycket om hur Kristus uppfyller gammaltestamentliga profetior. Och det är mycket sånt som jag tror att vi alla har något slags översikt över den där delen. Uppfyllelsen av skriften, uppfyllelsen av gammaltestamentliga profetior i och genom Kristus. Sen skulle jag tillägga att det som sen också är viktigt att notera när det gäller Nya testamentet, det är det här att uppfyllelsen av skriften, uppfyllelsen av dessa profetiska böcker inte bara sker genom Kristus, utan det sker också genom oss. Genom oss, vi som har blivit införlivade i Kristus genom dopet. Ett exempel, när det gäller alltså detta stora löfte åt Abraham, att i dig ska alla folkslag överallt bli välsignade. Det är ett löfte som ni vet, Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 3, att detta löfte har blivit verklighet i Kristus. Men på samma gång måste vi tillägga, ja visst, men Abraham har ännu inte blivit fader till alla folk. Evangelisationsarbetet fortgår. Och då är det alltså vår uppgift att föra vidare detta profetiska löfte om Abrahams välsignelse som ska komma till alla folk. Och vi som genom dopet har blivit införlivade i Kristus, det är vår uppgift att föra vidare budskapet så att Abraham blir fader till alla folk. Och det är alltså en aspekt på uppfyllelsen av skriften som jag vill lyfta fram, understryka. Någonting sker också genom oss. Om jag får uttrycka mig så här, att det är inte bara genom Kristus skriften blir uppfylld, utan det är också genom oss. Det är ditt uppdrag. Det är min uppgift. Det är vårt gemensamma ansvar att föra vidare budskapet, och då blir skrifterna fullbordade. Så mycket. Alltså, när det gäller uppfyllelsen av dessa profetiska skrifter, vi har en sådan här översikt över situationen. Kristus uppfyller skriften, och sen denna tilläggsaspekt, också vi uppfyller skriften, dessa profetiska skrifter. Men jag vill inte säga mer om den här sidan, uppfyllelsen av profeterna, profetiska skrifter i Nya testamentet. Det får räcka. Men om vi sen säger att uppfyllelsen av skriften, alltså lagen och profeterna i Nya testamentet, om uppfyllelsen av skriften omfattar också lagen, vad innebär då denna tanke på uppfyllelsen av skriften, uppfyllelsen av lagen i Nya testamentet? Här har vi också sådana lättillgängliga svar. Jo, vad fint att Kristus har uppfyllt lagen för mig. Jag har brutit lagen. Jag har syndat mot lagen. Mot varje bud har jag syndat. Det är så glädjande. Och det är det renaste evangeliet att Kristus har uppfyllt lagen för mig. Och tagit på sig alla mina synder och försonat mina synder på korset. Det är uppfyllelsen av lagen. Sen kanske någon kommer ihåg Hebreerbrevet. Hur Kristus har uppfyllt också kultlagen. Hur han har offrat sig själv. Uppfyllt alla dessa kultlagar på det viset. Och det är ju så glädjande. Att vi har vårt fullkomliga syndoffer i Kristus. Och vi har vi har alltså denna vägen banad för nådastolen. Den som vill komma får sina synder förlåtna. Du får komma. Evangeliet, uppfyllelsen av lagen, ger dig denna stora möjlighet. Men nu också när det gäller sen detta samband mellan lagen och profeterna. Och vi sa det att det är inte bara genom Kristus dessa profetiska texter blir uppfyllda, utan också genom oss. Och vi hade detta exempel på Abrahams välsignelse. Nu kan vi också ställa frågan, vore det möjligt att tänka på samma sätt när det gäller uppfyllelsen av lagen i Nya testamentet, att också denna uppfyllelse av lagen sker inte bara genom Kristus, utan också genom oss. Jag nämnde Hebreerbrevet. Och Hebreerbrevet alltså innehåller mycket sånt som angår uppfyllelsen av lagen i Kristus. Hur Kristus uppfyller morallagen och sen kultlagen likaså. När det är fråga om uppfyllelsen av lagen, då brukar vi göra en sån skillnad. Vi skiljer mellan morallagen och kultlagen. Och vi säger att jo, vi kristna, vi är bundna vid morallagen. Vi ska uppfylla Guds tio bud. Det är en del av vår helgelse att vi försöker uppfylla Guds tio bud. Men kultlagen, det är föråldrad. Vi ska inte mera offra djur, bockar, får, tjurar. Det är förbi, det är föråldrat. Och sen kommer vi till slutsatsen, ja, morallagen, det är den som gäller. Kultlagen, inte mer. Alltså, när det gäller uppfyllelsen av skriften, det är något som är passerat. Någonting som tillhör en förgången tid. Kultlagen, det är inte mera gällande. Inte alls någonting som vi borde läsa, vi borde uppfylla, vi kristna. Ja, du hörde rätt. Vi kristna. Men var finner du denna skillnad mellan moral och kultlagen i Nya testamentet? Var finner du något paulinsk uttalande där Paulus säger att vi har denna skillnad?
Det kanske är med det att de flesta buden upprepas i Nya testamentet.
Just det. Och vi kan hänvisa till praktiska åtgärder. Alla vet att de kristna i olika församlingar inte har börjat offra tjurar och bockar där i gudstjänsten. Men desto märkligare är det att i Nya testamentet finner du aldrig denna exakta skillnad mellan morallag och kultlag. Aldrig, så vitt jag vet. Jag nämnde Hebreerbrevet. Och nu om du slår upp Hebreerbrevet och det sista kapitlet där, då märker du att där börjar författaren, som jag upprepar, författaren som alltså så hemskt mycket har betonat uppfyllelsen av kultlagen i och genom Kristus. Författaren, samma författare, i kapitel 13 tar upp också denna tanke på uppfyllelsen av lagen genom oss. Och inte bara uppfyllelsen av morallagen, utan också uppfyllelsen av kultlagen. Se på kapitel 13, verserna 15 och 16. Författaren skriver, jag läser Folkbibelns översättning. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och sen ska vi fortsätta. Och glöm inte att göra gott och dela med er, till sådana offer har Gud behag till. Där märker du att författaren tar upp kultlagen. Uppmanar sina församlingsmedlemmar att uppfylla kultlagen. Visserligen inte på ett sånt sätt att nu ska vi börja offra djur. Men vi ska verkligen uppfylla kultlagen vi kristna. Och det är inte bara fråga om en spiritualisering. Det är inte bara fråga om en allegorisk bibelutläggning. Utan du märker hur konkret författaren är. Han uppmanar oss att komma med lovoffer. Och om vi tänker på gammaltestamentliga föreskrifter på lovoffer, angående lovoffer. Där fanns sen också denna tanke med. Denna tanke på att när du offrar dina lovoffer så ska du inbjuda fattiga människor, dina vänner. Och de ska sen alltså festa tillsammans med dig. Och särskilt när det är fråga om fattiga människor som får mat och dryck. Du kan vara säker på att de blir jätteglada och de instämmer i din lovprisning av Gud. Och det blir en härlig stämning. Ja, wow! Alla ska vi prisa Gud och det blir alltså ett verkligt lovoffer. Och det är just det som författaren här i Hebreerbrevet också är ute efter. Nämligen när han talar om läpparnas offer. Så fortsätter han. Glöm inte att göra gott och dela med er. Till sådana offer har Gud behag till. Alltså fortfarande gäller denna kultlag. Men i den här formen. Men du kan inte säga att Paulus spiritualiserar. Jag tycker att du inte heller kan säga att han allegoriserar. Därför att det är fråga om konkreta påbud. Det är fråga om att du inte bara i allegorisk mening lovprisar Gud. Utan du bär fram lovoffer och därtill du ska sen också ge pengar, mat, dryck och till fattiga. Det här är alltså den bibliska bakgrunden till Runes kollektal före lunchtiden. Så här ska vi lovprisa Gud konkret och också sen alltså det är vi kristna. Det är vi som uppfyller lagen, uppfyllelsen av skriften i Nya testamentet, inte bara genom Kristus, utan också genom oss. Och varför säger jag det här? Och jag kommer att fortsätta ännu. Men att just det här, att om det är så att vi säger att vi skiljer mellan moral och kultlagen, morallagen gäller kultlagen inte mer, då struntar jag i kultlagen. Det har ingen betydelse för mig. Kanske bara på det viset att Kristus har uppfyllt kultlagen. Ja, det är intressant. Men tillhör egentligen alltså en förgången tid. Men varför jag som en kristen människa, varför borde jag läsa kultlagen idag? Bara därför att jag har ett historiskt intresse för det som Kristus har gjort. Nej, inte bara för det. Utan därför att det är min uppgift. Jag ska uppfylla kultlagen. Och då börjar hela Bibeln, hela skriften, inte bara profeterna utan också lagen tilltala mig. Då blir det intressant att läsa Levitikus, tredje Moseboken. Det har någonting att säga för mig också. Där finns kultlagar som gäller mig. Och när vi talar alltså om uppfyllelsen av skriften i Nya testamentet, så vill jag på något sätt understryka och bekräfta denna tanke att uppfyllelsen av skriften, det är alltså en dynamisk syn. Något som är levande här och nu och i ditt eget liv. Så att det inte bara är alltså en sådan historisk tillbakablick. Det är jätteviktigt. Vi lever av evangeliet och vi lever av det som Kristus har gjort för oss. Men sen också att denna skrift börjar leva i mitt liv. Och jag läser skriften och jag utgår från det som Paulus säger, att allt det som är skrivet, det är skrivet för min uppbyggelse. För att jag ska få lärdom, kunskap och så vidare. Sen fortsätter vi. Nu har vi talat om Hebreerbrevet. Vi kan sen alltså övergå till Paulus texter och visa hur Paulus resonerar. Och han resonerar på ett likadant sätt. Du kan slå upp två bibelställen som säger egentligen samma sak. Och det är alltså Romarbrevets 13 kapitel 9-10 och Galaterbrevet 5-14. Båda talar om Guds bud. Och där citerar Paulus just morallagen. Och vi blir mycket nöjda med det här citatet därför att där har vi morallagen, Guds 10 bud, och vi tycker, ja, vad bra. Vi ska uppfylla morallagen, och det räcker. Men om vi läser dessa bibelställen, Romarbrevet, dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott. Inte mörda, inte stjäla, inte ha begär. Och sen, och vilka andra bud som helst. Alla dessa bud sammanfattas i detta ur. Du ska älska din nästa som dig själv. Särleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är särleken lagens uppfyllelse. Min första fråga lyder. Vilka andra bud som helst? Kan vi verkligen här säga att underförstått vilka andra moraliska bud som helst? Eller ska vi utgå från det som Paulus verkligen skriver, vilka andra bud som helst, alla bud? Sen Galaterbrevet, hela lagen. Läser vi denna text, hela morallagen. Är det underförstått, morallagen är uppfylld i detta enda en budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Är det så vi ska tolka dessa texter? Eller får vi ta, vågar vi ta dessa texter som sådana? Som sådana det står skrivet här. Hela lagen, vilka andra bud som helst. Och uppmaningen angår oss. Det angår de kristna, inte bara Kristus. Vad menar Paulus? Paulus har i Romarbrevet tagit Abraham som ett paradexempel på trons rättfärdighet. Det är på det här viset vi blir saliga, rättfärdiggjorda. Det är på det här viset vi blir frälsta när vi, som Abraham, när vi sätter vår tillit till Guds löfte, när vi tror på syndernas förlåtelse. Men sen vet alla judar att sen fick Abraham detta konstiga påbud. Du ska offra. Du ska offra det som är din föremåligt för din största kärlek. Du ska offra din son. Och när Abraham är färdig, villig att offra, så säger Gud, ja, bra, nu vet jag. Romarbrevet har samma tankegång. I kapitel 4, där lyfter Paulus fram denna rättfärdiggörelse. Tanken lyfter fram Abraham och Abrahams tro och säger att också vi har satt vår tillit till Guds löfte. Också vi tror på Gud som uppväckte Kristus. När sen Paulus kommer till den parenetiska delen av sitt brev, alltså när han börjar i kapitel 12 med uppmaningar, parenes, det är samma sak, parenes, uppmaningar, förmaningar, då kommer åter offertanken. Och nu är det inte fråga om att vi ska offra våra söner eller döttrar, utan Paulus kommer i början av kapitel 12 i Romarbrevet. Och vad skriver han där? Om vi läser, det första som han säger efter denna dogmatiska, långa dogmatiska genomgång av trosrättfärdighet. Det första som han säger direkt därefter. Han skriver så här i anknytning till Abrahams liv. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet. Det är alltså Gud som förmanar er. Jag förmanar er att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och det här är er andliga gudstjänst. Nu märker du åter alltså att Paulus inte säger att nej, kultlagen, det är inte någonting sånt, det är ingenting sånt som gäller dig. Vi ska bara hålla oss till morallagen. Nej. Paulus vill uppmana oss att uppfylla kultlagen. Och åter alltså inte i någon spiritualistisk mening. Utan konkret, men inte så att man börjar offra tjurar och bockar. Utan Nu är det fråga om levande offer. Du ska offra dig själv. Det är på det här viset du uppfyller skriften. Du uppfyller lagen. Och sen säger han alltså att det här är er andliga gudstjänst. Och det grekiska ordet latreia här betyder just alltså, vi kunde översätta texten på det här viset, att detta är er andliga tempeltjänst. Ni är alltså präster som offrar, och det som ni offrar, det är era kroppar. Det ska ni offra. Sen ska jag ta alltså ett annat ställe, och sen alltså detta ställe är hämtat ur Filipperbrevet. Och sen tar jag ett annat exempel, åter alltså ett ställe från Romarbrevet och ett annat ställe ur Filipperbrevet. Men om du ser på Filipperbrevet, och det är alltså kapitel 2. Och där vers 17. Filipperbrevet kapitel 2, vers 17. Där skriver Paulus om sin egen verksamhet. Han är medveten om att församlingsmedlemmar i Filippi har ångest. Hur ska det gå med Paulus? Ska han dö nu när han sitter fängslad? Och Paulus ger sin tröst. Ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. Och här har vi nu alltså denna konstiga tanke att Paulus offrar sig själv, ja visst, och sen har vi denna kultiska lag angående prickoffer. Och Paulus säger, ja visst, det är en lag som jag och många andra ska också uppfylla. Och nu är det fråga om ett verkligt drickoffer, nämligen jag ska utgjuta mitt eget blod. Drickoffer, ja. Och alltså, istället för vin har vi nu det röda blodet. Och åter ser du alltså uppfyllelsen av lagen, inte bara på det viset, nej, vi struntar i kultlagen, utan vi uppfyller hela lagen, också kultlagen, genom att offra oss själva. Och Paulus till och med menar att han offrar ett ryggoffer, sitt eget blod. Och sen säger han att då ni bär fram er tro som offer. Och åter om vi har möjligheten att gå tillbaka till den grekiska texten, så talar Paulus om liturgia. Han talar alltså om liturgi, tempeltjänstens liturgi. Alltså en högtidlig fest i templet. Paulus som liturg. Alltså tiden för offer närmar sig. Och sen drar Paulus kniven och det är mitt drickoffer, mitt blod. På det här viset blir lagen uppfylld. Inte bara genom Kristus, utan genom mig som är införlivad i Kristus. Och ni märker alltså att det här blir på något sätt alltså, det här blir så fascinerad. Det här uppfyller alltså hjärtat med en sån iver att wow det. Att det här är någonting att vi är mitt i själva skeendet. Det är vi som uppfyller tack vare Gud, tack vare Kristus genom dopet vi är i honom. Då blir alltså skriftläsning inte bara alltså någonting sånt som att vi läser ja, intressanta saker och ting, kunskap, ja, mer kunskap och så. Nej, utan vi får praktisera det. Och det blir ett levande ord mitt i vår vardag. Ett annat exempel. Och tillbaka till Romarbrevet. Och vi kan slå upp Romarbrevet 2. Och där verserna 28-29. Nu är det frågat om omskärelse. Och varje kristen människa som har läst apostlagärningarna vet där i kapitel 15 vilket bråk uppstod i ordkyrkan. Måste vi omskära hedningarna? Behöver de omskärelse för att bli fullkomliga medlemmar i Guds folk? Och svaret blev nej. Absolut inte. Och detta svar räcker. Vi behöver ingen omskärelse om inte i medicinsk mening. Vi behöver ingen religiös omskärelse. Saken är avgjord. Alltså ska vi strunta i lagen om omskärelsen? Nej. Vi uppfyller. Inte på det viset att vi låter oss omskära. Vi låter omskära oss själva. Utan vi gör som Paulus säger. Det som är den verkliga omskärelsen är inte det som omskärelse är inte något som ser utvärtes på kroppen. Utan omskärelse ser genom anden, inte genom bokstaven. Och det här är en jätteviktig skillnad. Genom anden och inte genom bokstaven. Nämligen, åter kan vi säga att okej, Paulus allegoriserar omskärelsen. Han säger ju att vi ska ha omskärelse i anden och inte genom bokstaven, i köttet. Men Paulus allegoriserar inte. Utan han säger att omskärelsen gäller absolut, men inte enligt bokstaven, utan i anden. Och då är det inte bara fråga om en spiritualisering, utan det är fråga om denna hårda kamp mitt i kristet vardagsliv, nämligen att bortskära, begär, leva i anden, uppfylla på det viset kärleken. Och om vi sen alltså återtar ett annat bibelställe från Filipperbrevet. Vi kan se där också hur Paulus resonerar. Han alltså i anknytning till det som vi läser i apostlagärningarna. Han attackerar här nu. I kapitel 3, vers 2, han attackerar de onda arbetarna. Och han säger att se upp för de sönderskorna. Och han alltså representerar här egentligen black humor. Alltså när dessa onda arbetare, irrlärare, talade för omskärelse. Paulus omtolkar denna fysiska omskärelse och börjar säga att nej, de är sönderskorna. Och i Galaterbrevet i kapitel 5 fortsätter han sin black humor och säger att om omskärelsen nu verkligen är till hjälp, må dessa irrlärare sen alltså verkligen sära bort inte bara denna lilla bit av hudet, utan De må sen alltså sära bort allt. Lämmar och lite mer kött och verkligen bli omskurna om de tycker att omskärelse hjälper någonting. Paulus alltså i direkt anknytning till apostlagärningarna kapitel 15, han säger nej till omskärelse. Absolut inte. Struntar han i lagen om omskärelsen? Nej. Han uppfyller. Han uppmanar församlingsmedlemmar att uppfylla lagen om omskärelsen. Och han säger att sen här i vers 3. Det är vi som är de omskurna. Alltså verkligen de omskurna. Vi som tjänar genom Guds ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. På köttet. Och det här uttrycket. Vi som tjänar genom Guds ande. Det är på grekiskan latreontes. Och vi har det samma ord egentligen här i Romarbrevets 12 kapitel. Alltså det här er andliga gudstjänst. Latreia. Här skriver Paulus nu att vi tjänar Gud. Latreontes. Alltså det är vi som uppfyller kultlagen. Vi struntar inte i dessa lagar. Vi uppfyller dem, uppfyllelsen av lagen, inte bara genom Kristus, utan också genom oss. I denna bemärkelse. Ja, så mycket. Sen borde vi egentligen, nu har vi lite tid kvar, vi borde också komma till Jesus. Och ta fram någonting sånt som Jesus säger. Och jag tar ett exempel. Slå upp Matteusevangeliet 5 och vers 17. Och där skriver Matteus, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Och här har vi nu lagen och profeterna. Alltså hela skriften. Jag har inte kommit för att upphäva skriften. Jag har kommit för att uppfylla. Och sen när du läser vidare så uppmanar han sina lärjungar i vers 20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket. Alltså också ni ska uppfylla. Inte bara jag, utan också ni. Och det är det som vi har redan talat om. Nu börjar vi inse varför Jesus säger så. Och hur Paulus tanke, Hebreerbrevets tanke, går tillbaka till vår mästare. Också ni. Och vad vill Jesus sen betona i fortsättningen? Jo, efter dessa bibelverser, Matteus 5, 17 och 20. Därefter börjar Jesu genomgång av lagen. Och han tar upp 6 antiteser. När han sätter mot varandra det som han själv säger och det som judarna säger. Och man har sen ställt frågan alltså att vad är det som är det viktigaste Jesus vill säga? Ofta när man alltså läser antika texter, man har 2 olika sätt att säga det viktigaste. Man säger det antingen först, därför att då kan man utgå från att åhörare ännu inte har somnat in. Nu kommer det kanske lite för sent. Men man säger ofta det viktigaste först för att åhörarna inte hinner somna in. Eller sen tänker man så att om man har haft alltså en lång god sömn under predikan och sen till sist börjar man alltså vakna upp vad händer här? Vad säger prästen? Då kommer prästen till sin slutsats och säger till sist det viktigaste. Antingen alltså i början eller i slutet av predikan. Det som Jesus gör, han egentligen alltså kombinerar dessa båda sätt. Han vill verkligen alltså inpränta det som han säger i vårt minne. Han säger det viktigaste i början och han säger det viktigaste i slutet. Han upprepar. Vad är det viktigaste? Vi har inte mycket tid att genomgå alla dessa sex antiteser. Men Jesus börjar med försoningstanken mellan bröderna. Om du kommer till altaret. Om du kommer ihåg att det är något bråk mellan dig och din nästa. Så ska du lämna offret. Tempeloffret. Altaret är alltså tempelaltaret, inte nattvardsaltaret denna gång. Du ska lämna offret, försona dig med din oven, komma tillbaka. Och det är bra. Försoningstanken mellan bröder. Det är den första antitesen. Den sista antitesen har vi sen i slutet av kapitel 5. I verserna 41-48. Och denna sista antites kulminerar i denna uppmaning i vers 44. Jag säger er, älska era ovänner, be för dem som förföljer er. Där har vi alltså åter försoningstanke. Om du älskar din ovän, om du älskar dina fiender, så har du inga fiender. Det är så lätt att slippa alla ovänner. Börja älska dem. Och de är inte mera dina ovänner. Vem har ovänner idag? Ja, precis. Men nu alltså Jesu uppmaning. Vi ska börja älska dem. Och sen har vi saken är avgjort. Vi har löst problemet. Och det är det sista som Jesus säger. Åter alltså försoningstanke, särleken. Och sen om du ser på vers 48. Denna hemska sats egentligen. Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Alltså, vad kräver Jesus? Men tillbaka till det här. Alla budord. Har blivit fullkomnade, fullbordade, uppfyllda i Kristus. I kärleken. Och nu, alltså det viktigaste som Jesus säger i början och i slutet är älska. Ha kärlek. Till dina ovänner. Och då är du fullkomlig. Vi ska alltså inte förstå denna bibelvers på det viset att vi ska nu ta alla små föreskrifter i lagen och försöka på det viset visa att nu allt. Utan älska och gör vad du vill, säger Augustinus. Älska och gör vad du vill, då uppfyller du lagen. Så enkelt. Så svårt. Vänta lite. Sen som sagt alltså, när Jesus säger att jag har inte kommit för att upphäva lagen och profeten. Jag har kommit för att uppfylla. Och sen när Jesus fortsätter här i Matteusevangeliet sin bergspredikan. Så kommer han tillbaka till lagen och profeterna. Han alltså nämner dessa i Matteus 5:17, och sen när han kommer till slutet av predikan före sammanfattning och tillämpningar, då har vi kommit till 7:12. Och du märker att där skriver sen Matteus, allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Nu har vi alltså samma slagord. Lagen och profeterna. Första gången här. Och nu andra gången här. Och det var dåtidens sätt att säga. Ja, nu är det slut på behandlingen. Det här kallas inklusio. Man tar upp samma nyckelord, upprepar det, och sen ska åhörare veta att jaha, nu har vi kommit till slutet. Men vi har den gyllene regeln här. Och vad innebär den gyllene regeln? Vad annat än just kärlek? Och det är lagen och profeterna, säger Jesus. Och det är du, inte bara jag, alltså Jesus. Utan det är du som uppfyller lagen och profeterna genom att älska. Och sen om vi fortsätter läsningen av Matteusevangeliet, vi kunde fortsätta en längre tid. Men vi tar upp ett ställe ännu. Och det är Matteus 22, nu ser ni inte. 22 och sen 34 till 40. Alltså, det där får Jesus åter, alltså denna fråga, den största lagen, det största budet i lagen, vilket är det? Och sen kommer Jesus med det dubbla kärleksbudet som ni ser i vers 27. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och sen du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så att du märker att den tanke som vi har i Nya testamentet, som aposteln Paulus förmedlar senare, det går absolut, det går tillbaka till Jesu undervisning. Hela lagen och profeterna, det blir uppfylld genom oss när vi älskar Gud över allting, vår nästa som oss själva. Och det är alltså kärleken är uppfyllelsen av lagen och profeterna, och det sker genom oss. Och då kan vi alltså inte bara på ett intellektuellt sätt, vi befinner oss nu på församlingsfakulteten. Men meningen är inte att bara alltså fylla våra studenter med kunskaper och höja deras kunskapsnivå. Det kan vara också ett ändamål. Men då blir det ganska torrt. Då vet vi. Och den som vet mycket lider också mycket. Och på något sätt alltså, det blir så urtråkigt och torrt. Eller va? Men om vi har denna dynamiska syn, eller jag vet inte hur ska vi kalla det, men denna nytestamentliga syn på uppfyllelsen av lagen, då börjar vi märka, men hej, jag ska göra samma sak som min mästare Jesus. Jag ska också uppfylla lagen, också uppfylla profeterna, inte på samma sätt som Jesus, det är bara han som bär våra synder till korset. Men det är också vårt uppdrag och vår uppgift att göra det här. Och det kan vi göra genom att offra oss själva. Genom att ge vårt kärleksoffer. Och då blir det så jättekul där hemma. När hustru blir kanske någon gång lite besvärlig. Inte förstå hur fin man hon har hos mig. Och också när barn blir lite stökiga och har lite problem med sina föräldrar och så. Då är det dags att låta Guds ord bli verklighet. Då är det dags att jag uppfyller. Jag blir en präst i min familj. Jag börjar offra inte mina barn. Eller min hustru eller så att jag ska ta en extra resa till Göteborg, så slipper jag allt det som är svårt där hemma. Utan då är det dags att jag uppfyller lagen genom kärleken. Jag blir en verklig präst mitt i min egen familj. Och då är det bara alltså inte, vi inte bara läser om laguppfyllelsen i skriften, utan det är någonting sånt som sker i mitt eget liv. Jag tycker att det är så fantastiskt. Att det här, att Bibelns ord ser i mitt liv, blir verklighet i överallt. Då vet jag att jag har Guds ord med mig. Och jag hoppas att, ursäkta nu, vi börjar ta rösten också slut. Så att det är kanske ett tecken på att nu måste jag också sluta. Vi har nu alltså några minuter, 6 minuter kvar till frågor. Och där fanns en fråga, varsågod. Kom hit.
Ja, Helge Överholm. Jag har svårt att förstå det här på annat sätt än att den här laguppfyllelsen i nuet som du talar om måste ske genom Kristus. Alltså som ett resultat av delaktigheten i Kristi kropp. Så att egentligen är det Gud själv som uppfyller lagen genom oss, därför att vi i någon mån förvandlas till honom.
Vad bra. Ja, tack. Och det som Paulus alltså säger just i Galaterbrevet, där han alltså upprepar det här att kärleken är hela lagens uppfyllelse. Han säger att jag lever, inte mer jag, utan Kristus i mig. Och i samma brev sen talar han om andens frukter. Våra goda gärningar är sist och slutligen inte våra goda gärningar, utan andens frukter, anden som verkar i och genom oss. Följande.
Ja, tack. Jag tycker att det känns som att du har gjort ett bra jobb med att liksom aktualisera de delarna av lagen som man ofta inte tänker så mycket på nu, som kanske offer, kultlagen och omskärelse och så. Men ja, det kan ändå att det är mycket en semantisk fråga, eller hur vi använder språket. Men när Paulus säger att omskärelsen är i anden och inte i bokstaven eller i köttet, och så säger du ändå att det inte är en spiritualisering, alltså, men ande och spiritus, det är ju samma sak. Och om vi inte ska uppfylla det i bokstaven, så betyder det väl att det är en allegori, alltså en symbol, det blir en symbol för något annat, alltså någonting som är verkligt, alltså uppoffringar vi måste göra eller onda saker vi måste skära bort från vår ande. Men det måste ju ändå vara en spirituell eller en andlig symbol.
Vill du fortsätta? Varsågod. Ja, tack.
Jag vill bara ursäkta det skrovliga halsen. Jag vill bara göra lite tillägg till det som Helge sa. Jag saknade ett ord, kyrkan. Och jag tror att det är oerhört viktigt att det ordet används. Därför att, som vi har sett, vi kan inte skilja mellan Kristus och kyrkan. Det finns ingen gräns där. När du talar om vi, helt riktigt, så saknade jag ordet kyrka som så att säga, som mera säger vad det handlar om. Nämligen att vi är förenade med Kristus. Och att, så att säga, också hur redan här begreppet kyrka så att säga skapas. Nämligen med vår delaktighet. Men förutsättningen är hela tiden att vi är förenade med Kristus och att vi lever i den övertygelsen.
Mm. Ja, tack, tack. Vi kan mycket väl tillägga ordet kyrka här. Det är alltså fråga om Kristi kropp. Och till din fråga, alltså, bra, alltså, det som jag vill understryka är just det här att den kristendom som jag finner i Nya Testamentet tar alltid alltså en konkret gestalt och blir verklighet i konkreta situationer och också alltså kräver vårt engagemang i konkret form. Så att vår kristendom inte bara blir alltså sådana andliga övningar, utan sådana andliga övningar som förverkligas. Så att på det viset alltså, vi har alltså en sån konkret tanke. Och sen det som vi inte har hunnit nu, men jag tror att det skulle vara ett svar på din fråga. Det är det här att när sen alltså fariserna kommer till Jesus och säger att ser du? Du bryter mot lagen. Och du gör det som är förbjudet på sabbaten. Eller vilken är din inställning till skilsmässa? Och ser du, Moses skriver så där och där. Och sen alltså, det som kommer med Jesus, det är egentligen kyrka, det är Guds rike. Det är alltså en helt annan värld. Och människorna blir införlivade i honom. De kommer in i Guds rike. Och det som där ser, det är alltså, sen, alltså just särleken. Och sen en annan aspekt som inte har hunnit ta fram. Det är det som Jesus betonar, alltså skaparens ursprungliga vilja. Och då blir vi alltså, då uppfyller vi lagen. Och till och med mer, vi gör mer än lagen säger. Så som Jesus säger här i vers 20, att om er rättfärdighet inte går långt utöver fariseernas och de skriftlärdas. Det här går långt utöver. Det är det som de kristna ska sen förverkliga. Men okej, det har jag missat här i mitt föredrag. Vi måste ta det någon annan gång. Men det var en bra fråga. Nu tror jag att vi måste avsluta. Och vi håller alltså en halvtimmes paus.